Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Från DI Digital. Det här är Startup Stories.
Tack så hemskt mycket Lena Afrer, det var fantastiskt.
Vi vet att vi gjorde en brakförlust, vi hade planerat för att göra en brakförlust.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Revansch är underskattat som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem!
Välkommen till Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Den här gången med Magnus Ljungman som grundade det framgångsrika digitala vårdbolaget Doctrin 2016 och brände ut sig 2018. Vi ska prata lite om det och höra vad du har för råd till andra startupgrundare som befinner sig i liknande situationer. Du är tillbaks på Doctrin nu med full kraft sen under hösten här.
Exakt, det stämmer.
Spännande. Välkommen hit. Mina
Tack.
Första minnen av dig är när du pitchade på scen vid några av våra evenemang på DI Digital. Du vann ju då pitchtävling efter pitchtävling. Health Tech Pitch Day var du med i. Det vann du. Och så kvalade du in på DI Startup Tour Malmö, delfinal. Du vann där. Och sen gick du till DI Startup Tour finalen i december 2017 och vann hela grejen och stod med en sån här miljoncheck på scen medan konfettit regnade ner. Du är väldigt energisk på scen, väldigt duktig pitchare.
Tack!
Ja. Och så från utsidan när man tittar på dig så tänker man så här, den här mannen har bara glädje och energi i kroppen, det finns ingenting annat.
Men det är väl lite så jag är som person. Alltså, ja. Jag är ju framförallt när jag är... Jag är nog ganska ärlig. Om jag är entusiastisk och passionerad för någonting så syns det. Mm. Om jag inte är det så märks det också.
Ja, den sidan har ju då jag inte sett av dig. Men du gick in i väggen i slutet av 2018 som vi nämnde och var sjukskriven en tid som vi också nämnde. Och du ska prata om det i den här podden. Ett viktigt ämne, alltså det är ju tufft att vara startupgrundare och vara vd för ett litet startupbolag, så att det är kul att du väljer att komma hit och tala ut om det. Hur känns det då när vi ska dyka in i det här köttiga ämnet som är så personligt för dig?
Och många känslor, om man bara pratar om idag, så var det i morse så var det väl lite nervöst, men nu när jag är här så känns det jättebra. När det hände mig så skämdes jag väldigt mycket. Jag vågade inte erkänna det för mig själv. Jag kommer ihåg att jag satt med Niklas Adelbert som har varit en väldigt viktig sponsor för oss och sa mina raderna att jag skulle vara borta en tid, men trots att han har varit så supportive under hela vår tid så vågade jag inte riktigt erkänna för honom heller, just på grund av att jag skämdes. Och sen så kommer jag ihåg att jag var på en middag och sen, jag kommer också ihåg att då kände jag så här, jag önskar verkligen att jag kan vid något tillfälle komma till den här känslan att jag kan äga detta och stå för det. Och inte skämmas över det. Och kunna vara öppen med det. Och sen ett par månader senare när jag verkligen kände att ja, men nu, det här, jag äger detta. Det är ingen fara. Eller så här, det är tråkigt och det har varit påverkat både mig och mina liksom, människor liksom, runt omkring mig. Men jag kan äga det. Så satt jag på en middag med ett gäng entreprenörer. Och berättade ganska ärligt om att jag var sjukskriven. Efter middagen så var det en kille som kom fram till mig. Så bara så här, och liksom viskade då. Så bara, men jag är också sjukskriven nu men jag har inte berättat det för någon. Och då kände jag bara att om jag kan... och andra människor att inte känna sig så ensamma i det här som jag känner mig, så skulle det vara någonting som jag skulle vilja ge.
Magnus, som du var inne på, ska vi prata lite om de psykologiska påfrestningar som det innebär att grunda och driva en startup. Det är något som du har erfarenhet av och du har ju också pratat med andra startupgrundare om det här ämnet, fick vi höra här inledningsvis. Din erfarenhet utgår ifrån det här prisbelönta digitala vårdbolaget Doctrin som växer väldigt fort och har tagit in ganska mycket riskkapital, ungefär 150 miljoner kronor runda slängen, va?
Stämmer.
Ja, från vårdgivaren Capio, från HealthCap, från Norrsken. Du nämnde Niklas Adelbert där på Norrsken i inledningsvis. De har investerat i ert bolag. Och kanske bara ska jättekort beskriva vad Doctrin är. För att ni är inte som Kry och min doktor. Ni erbjuder inte vård utan ni är ett mjukvarubolag med software as a service tjänster inom vården. Eller hur? Hur brukar du beskriva Doctrin?
så som jag brukar beskriva det, liksom att framtidens sjukvård kommer inte kunna vara fysisk på grund av våra resurser inom sjukvården kommer inte räcka till. Men framtidens sjukvård är inte heller digital. Därför att en patient, när hen är sjuk, vet ju inte om en symptom är, kan lämpa sig för ett digitalt besök eller ett fysiskt besök. Så att framtidens sjukvård måste vara digifysisk.
Mm.
Så vad vi gör, vi möjliggör för vårdcentraler, just nu över 150 vårdcentraler i Sverige, att tillhandahålla en digifysisk lösning för sina patienter. Det vill säga att de kan hjälpa patienten på rätt kommunikationsnivå vid rätt tid. Med det tydliga syftet då att både öka den medicinska kvaliteten, öka tillgängligheten för patienter, men också minska sjukvårdens totala kostnader samtidigt som vi gör patienterna och vårdpersonalen nöjdare.
Det har gått väldigt fort fram för Doktrin sen du startade det här bolaget 2016. Berätta lite upprinnelsen till det här. Det var du och en annan medgrundare, och vad hade ni för idéer i början?
Egentligen så var det började med mig. Jag bodde i London då, jobbade med sjukvård, men insåg för första gången i mitt liv att vad mitt syfte är. Eller liksom var, men fortfarande är. Och det är att den här naiva tanken om att jag vill jobba i en organisation som om 10 år så skulle det finnas första sidans liksom nyheter i hela världen att sjukvården är räddad. Och det är tack vare de här organisationerna. Och jag ville jobba för någon av de organisationerna. Jag behövde inte starta ett bolag eller vara vd, utan jag ville bara vara en del av det. Men jag träffade massa bolag, men insåg att det var ingen som ville göra det som jag ville göra. Så det var därför jag startade Doktrin. Tänkte att Sverige var den bästa platsen att göra det ifrån. Ringde till en person på Capio och berättade min idé. Och han sa direkt att Magnus, sorry, vi har redan valt en plattform för det här. Så då blev jag lite nedstämd. Du har inte sett den sidan hos mig. Men då blev det. Men så sa jag ändå att kan jag inte få testa min tanke i alla fall?
Uh-huh.
Bara för att höra liksom, din idé. Då gjorde jag det och så sa han, men det här Magnus, det här är ju skitbra.
Okay.
Och två månader senare så hade vi både ett avtal med Capio, vi hade pengar på banken, tagit in 3 miljoner från bland annat från ett antal affärsänglar. Och sen dess har det gått snabbt och nu finns vi 3 länder, vi täcker 2 miljoner patienter i Sverige inom svensk primärvård, vi och nästan 700 000 digitala vårdkontakter årligen, vilket gör oss, jag vet inte om vi är eller KI är större än oss, men samtidigt en exponentiell tillväxtresa med fantastiska resultat. Så att det har varit extremt intensivt och gått väldigt snabbt, även under tiden som jag har varit borta.
Mm. Din medgrundare var läkare till yrket innan han startade Doktrin med dig.
Exakt.
Stämmer det? Vad heter det?
Ashkan Labaf.
Ja, just det. Så han tog den biten, kan jag tänka mig, och du tog en massa andra bitar. Berätta om dina olika roller där i början när du grundade. Du var vd från början.
Mm, stämmer, de första 2,5 åren.
Ja.
Nej, men när man startar ett bolag så har man ju alla hattar på sig. Men de hattarna som jag har haft är ju framförallt den som är, vad ska man säga, liksom har visionen kring hur den digifiska sjukvården kommer att se ut i framtiden. Jag har haft den rollen som har pratat med våra liksom investerare och fått in pengar till verksamheten. Har varit ute och pratat med många vårdgivare och fått dem att försöka liksom prata om vårt perspektiv på hur radikalt förbättrad sjukvård ser ut. Jag har samtidigt också spenderat väldigt mycket tid med att bygga liksom en kultur och värderingar. Så vi har lagt ner väldigt mycket tid på liksom att så här definiera vad är det för beteenden som vi värdesätter. Och det är jag väldigt stolt över. För nu har vi nu samlat nästan 50 personer som alla verkligen brinner för att förbättra sjukvården.
Mm.
Det gör mig väldigt stolt.
Så du gör det här, du är med och rekryterar folk och du är vd, du är med och tar in kapital och du pitchar på scen som vi nämnde. Vad var de största kickarna under de där första åren? Det är väl en egoboost att se och liksom bygga ett bolag från grunden, kan jag tänka mig.
Jag hade så många kickar, alltså varje vecka så blev jag så otroligt euforisk. Och det är en väldigt irrationell känsla som är svår att dela med sig med någon annan, för man blir så uppfylld. Och jag insåg hur trött jag blev av den känslan.
Mm.
Någonting jättekul hände på jobbet. Man var supereuforisk. Kom man hem och kände man sig så urladdad.
Mm.
Och då insåg jag att liksom, eufori är ganska... Det är nog inte en känsla som jag nödvändigtvis vill ha framåt. För att, just för att den är så jobbig. trots att många letar verkligen kämpa för att få den, så är den jobbig när man väl har den.
Vad kunde få dig att bli euforisk då, liksom de här första åren, första tre åren i doktrins historia?
Det mesta. För att varje dag så tog vi nästa steg mot att verkligen kunna förbättra sjukvården. Och det var alltid från att vinna de här pitch-tävlingarna. Kulmen var utan tvekan Day Startup Tour, finalen liksom. Alla kollegorna kom upp på scen, och det var musik, och det var checkar, och det var intervjuer. Och sen dagen, någon dag innan, om det var efter, så stängde vi vår största finansieringsrunda på 100 miljoner. Men det kunde vara när man lyckades få resultat. Liksom. Det var allt. Mm. Jag har svårt att beskriva känslan, men man har ju, på ett sätt så har man så mycket energi, men man kan liksom inte få ut den på något sätt. Jag har inte riktigt landat i liksom vad det innebär, men mer än att den är, mer än att man blir lite trött och lite passiv. Mm. Så det finns ett, jag tror att det finns ett värde av att försöka ha mer balans.
Du går ju så småningom in i väggen, vi ska komma till dit och hur det kändes och sådär. Men när du ser tillbaka på de här första tre åren som bolagsgrundare i ett snabbväxande bolag, vad känner du att du var liksom bäst på? Vad är du bäst på i den här rollen som grundare och vd?
Jag tror det jag är bäst på är liksom att visa vägen. Var kan sjukvården vara om ett år, två år, tre år? Och det, vilket vi ser nu, vårt team under tiden som jag var sjukskriven har gjort ett helt enastående arbete med start på Capius vårdcentral, bland annat här på liksom, ringen på Södermalm.
Ja, men berätta hur den resan gick till då, helt kort.
Varje morgon så var väntrummet fullt. Spiraltrappan från väntrummet ner till köpcentrummet var fullt, och det var en kö in till köpcentrumet. Och varje dag så var det 25% av patienterna som inte kom fram i telefon. Och vi körde igång, vi implementerade vår lösning i december. Och nu för ett par veckor sedan så fick vi okej från Capri att publicera de resultaten. Och de resultaten är helt fantastiska. Vi har väntetiden till ett fysiskt besök har minskat från 4-6 veckor till 1-3 dagar. Från 73% som får kontakt med vårdcentralen samma dag till 95%. Vi har ökat kontinuiteten, som Göran Stiernstedt i sin utredning pratade om, var jätteviktigt, med 20%. Vi har ökat produktiviteten med 33%. Medarbetarna har gått från att vara superstressade, en dålig arbetsmiljö med stor stress för att de inte visste vilka patienter som gömde sig i de här 4-6 veckornas väntetid, till att nu mår bra, det har blivit en attraktiv arbetsplats, miljön är bra och patienterna är nöjdare. Så det är ju, jag är så otroligt stolt över det arbete som teamet har gjort under det här året. Så det är liksom den ena delen. Den andra delen är nog en liksom kulturbärare internt. Vi har sex, liksom egentligen fem kärnvärderingar som vi verkligen vill leva efter. Men det är inte alltid så lätt att göra det. Därför att, men vi försöker göra det, och jag försöker leva efter våra värderingar. Jag försöker att se till att vi bär med oss dem även när vi växer.
Det låter som väldigt klassiska ledaregenskaper, att du är bra på att kommunicera utåt och också bra på att kommunicera internt. Det är liksom att få folk att förstå vad det hela handlar om och vad de ska drivas av och sådär. Om du tar på dig den självkritiska hatten då, vad känner du när du ser tillbaka på de första åren att du inte är allra bäst lämpad för? För man gör ju nästan allting i början när man grundar ett bolag.
Jag tror att alla personer som har varit liksom vd för snabbväxande bolag vet att det är ett dubbeläggat svärd. Mm. Folk säger så här, men grattis för att det går så bra. Så bara, det är kul att det går bra. Men alla organisationer i utvecklingen av organisationen möter samma problem. Skillnaden med ett snabbväxande och ett långsamt växande bolag är att när det är snabbväxande bolag så måste du lösa de problemen på mycket kortare tid, för att sen kommer problem nummer två. Mm. Så det handlar ju om att hela tiden kunna utvecklas. Man måste utvecklas som person flera gånger om året. Du måste ömsa skinn väldigt ofta. Och jag tror att min styrka då är liksom att se framtiden, vara kulturbärare. Så handlar det om att innan jag blev sjukskriven så hade vi insett att vi skulle ta in en COO. Mm. För att man ska göra det som man är bäst på.
En operativ chef på något
sätt. Exakt, operativ chef. Och vi hade redan börjat en rekrytering när jag blev sjukskriven, så det blev ganska lätt för oss att ändra det till att genomföra en vd-rekrytering istället.
Men när du ser tillbaka på det i efterhand, känner du att jag borde ha delegerat den och den och den grejen tidigare? Har du sådana insikter eller är det inte?
Jo, absolut, jag borde tagit in en sån här COO mycket tidigare. Därför att det är inte det som är min styrka.
Ja. Okej, okay, så vad är det som händer då i slutet av 2018? När börjar du känna att det börjar liksom, kännas jobbigt i kroppen?
Efter sommaren, som jag hade tänkt ta ganska mycket semester, men det blev inte det. Mm. Jag märkte att jag började sova dåligt. Jag märkte att jag var tröttare. Jag i min ledarstil är ganska liksom väldigt intuitiv och vill verkligen lösa problem. Jag kan vissa gånger uppfattas som irriterad, inte ofta hoppas jag, men vissa gånger. Men jag är aldrig irriterad. Mm. Men jag märkte att jag blev irriterad under mitten på hösten.
Mm.
Vi har ju ganska många läkare på jobbet, inte så som tar besök såklart, utan som utvecklar vår plattform och hjälper våra kunder att implementera våra lösningar. Och de sa till mig liksom att du borde ta det lite lugnt. Du verkar, du ser lite stressad ut.
De började se tecknarna.
Exakt.
Och vad tänkte du då när du fick höra andra människor kommentera en sån sak hos dig själv? Som är en sån Duracell-kanin liksom, i alla fall utifrån sett.
Men ska jag vara helt ärlig, så ska jag säga så att jag kommer inte ihåg så mycket av hösten.
Nej.
Jag hade en mina närmsta vänner och hans nuvarande fästmö på middag hemma hos oss i mitten av november. Och under våren så nämnde min fästmö Kina det för mig. Jag bara, nej men de har inte varit på middag hemma hos oss.
Mm.
Så bara, jo. Så bara, nej. Jag har inget minne av det överhuvudtaget.
Ja.
Det okay. var läskigt.
Men de här läkarna som gav dig goda råd, i efterhand uppenbarligen goda råd, lyssnade du till dem? Kunde du ta in det då? Eller?
Jag gjorde det. Det var en fredag. Jag kommer ihåg att jag vaknade och jag var helt slut. Jag gick till jobbet och jag kände bara att jag har inte energi.
Mm.
Efter lunch så pratade jag med Ashkan och sa att jag måste gå hem. På vägen hem så ringde jag till min styrelseförande, Håkan Winberg.
Mm.
Och sa att jag tror jag måste vara borta från jobbet lite.
Mm.
Självklart, absolut inte min insikt är att jag behöver vara borta en längre tid, utan bara ta ett par veckor.
Mm.
Men insåg efterhand under de nästkommande veckorna, framförallt när jag testade att komma tillbaka i januari, att jag behöver nog vara borta en längre tid.
Mm.
Jag är dock väldigt, alltså, jag tror ju att jag har stannat upp tidigare än vad många andra gör. Mm. För jag har ändå kommit tillbaka ganska snabbt jämförelsevis med andra som verkligen, vad ska man säga, träffa väggen.
Så vad är grunden här? Är det liksom du spenderade mer energi än vad du kunde ladda batterierna med? Alltså att du skulle göra allting hela tiden? Och eller fanns det något konkret som du var bekymrad över? Någon nöt som du inte kunde knäcka med jobbet? Eller finns det, hur konkret kan du vara kring hur det hela kom av sig?
Det är en bra fråga. Alltså, jag tror att alla som entreprenör för ett sånt här typ av bolag, så tror många känner igen sig. Man sätter upp väldigt ambitiösa mål och så fort man når det målet så är det liksom on to the next one direkt.
Mm.
Och sen den andra saken som jag är väldigt tacksam över, det är liksom att jag verkligen gör detta utifrån ett syfte. Det är liksom inte att jag vill starta ett framgångsrikt bolag och tjäna pengar, utan jag vill verkligen förbättra sjukvården. Och det har varit en väldigt stor styrka. Men i detta fallet så gjorde det ju gjorde att jag just spenderade på marginalen ännu mer energi. Och till slut så fanns det ingen mer energi att ta av.
Man identifierar sig väldigt mycket med sitt bolag som grundare, tror jag. Även många människor i karriären kan göra det med sina vanliga jobb. Vill du resonera lite gärna kring det? Alltså, var du liksom ett med bolaget så att det liksom inte... det får inte gå dåligt, för då försvinner hela ditt syfte, eller? Du var ju så otroligt engagerad.
Jag tror, alltså, det var inte så att om bolaget skulle försvinna så skulle mitt syfte försvinna, utan tvärtom så känner jag liksom att mitt syfte är att förbättra sjukvården, och sen så ser jag att doktrin är det absolut bästa den organisationen som har störst möjlighet att göra det.
Mm.
Men däremot så kände jag nog att hela ansvaret vilade på mina axlar, vilket är bevis, empiriskt nu kan jag säga, var helt fel.
Uh-huh.
Jag försvann i början av december, kände extrema skamkänslor, jag kände att jag svek alla personer som jag har fått sluta sina framgångsrika jobb för att börja realisera liksom mitt syfte, och så plötsligt var jag borta när jag kände då att det skulle inte funka utan mig.
Mm.
Men det var ju helt fel.
Det funkade.
Nej, inte bara funkade. Det har gått jättebra. Alltså, så 2019 har ju varit ett extremt tumultartat år. För mig så har det varit ett supertumultartat år. Och för bolaget initialt också, för liksom, givet att vi gjorde vissa omstruktureringar i början på året. Men det har gått fantastiskt bra. Så att de har ju klarat sig superbra utan mig. Och det gör en väldigt ödmjuk.
Ja. Men också lärdomen där är att om man känner att det håller på att gå sönder lite grann inom Boge, att man ska ta den tiden och ta en timeout och inte tro att man är så oumbärlig så att världen ska gå under. För det känns kanske så om man är så mitt uppe i allt där. Eller?
Det tycker jag är ett jättebra råd. Man är mycket mer ersättningsbar än vad man tror. Med betoning på mycket.
Vi går vidare i storyn då, för att det börjar alltså med att du får lite råd från läkarna på jobbet och så tänker du så här, men jag ska ta en liten time out, det handlar om några veckor kanske där, och vi snackar nu slutet av 2018. Berätta, vad händer sen då?
Nej, men jag brottas med de här känslorna av skam och svek, försöker. Och med liksom hoppet om att jag hoppas att vid något tillfälle att jag verkligen ska kunna äga detta och inte skämmas över det. För att jag försöker leva mitt liv ganska autentiskt. Och i detta fallet så försökte jag ju undanhålla faktumet att jag mådde dåligt både för mig själv och för andra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vad gör du om dagarna? Är du hemma och kollar på Netflix eller har du åkt iväg till någon retreat någonstans? Eller hur har du hanterat den här första tiden av liksom gå ner i varv, ta en paus? Vad gör du?
En sak som jag vill säga innan dess som jag är väldigt tacksam över är att många som får det här utmattningssyndrom får också huvuddiagnosen utmattningsdepression. Och det hade jag inte. Och det är jag väldigt tacksam över. Så att jag hade faktiskt en, samtidigt som jag hade svekkänslor och skamkänslor, så kände jag också en extremt stor tacksamhet.
Mm.
Jag kände tacksamhet till alla mina kollegor som lät mig vara sjuk och tog hand om bolaget när jag var borta.
Mm.
Men rent konkret, vad jag gjorde? Jag tränade väldigt mycket.
Mm.
Jag läste en del, kollade på dåliga liksom Netflix- actionfilmer och komedier. Och hade liksom ett väldigt stort stöd av min nuvarande fästmö Kina liksom under den tiden. Var fortfarande, hade ganska mycket, alltså hade ändå liksom energi till att vara lite social.
Mm.
Men sen brottas man ju med det andra liksom implikationer. Man inser när man ska prata om, liksom, kom in på sjukvård också, men att hur hjärnan och kroppen är så sammankopplad.
Mm.
Och det är också lite, det är lite intressant om man i sjukvården delar upp det i två olika verksamhetsområden när det verkligen är så otroligt sammankopplat.
Mm. Vid något tillfälle så bestämde du, så kom du fram till på något sätt att det här ändå skulle bli en lite längre sjukskrivning än bara några veckor. Berätta.
Nej, men det var inget. När jag gick hem den fredagen så tänkte jag att jag skulle komma tillbaka efter 2 veckor. Mm. Och sen så blev det 2 veckor en månad. Sen 1,5 månad. Sen så testade jag att komma tillbaka på ett möte. Mådde fruktansvärt dåligt. Mm. Inser att jag måste nog vara hemma 2 månader till.
Vad beskriver den känslan på mötet? Vad var det för slags känsla? Kände du att nej, men jag klarar inte av det här, det är för mycket?
Jag klarar inte av det. Så att även om jag nu säger att jag var... Det var lite här som var alltså det är kanske lite problem också om jag tar liksom liksom bland mina vänner. För de kunde inte riktigt förstå hur jag mådde. För att å ena sidan så kände jag den här extremt stora tacksamheten.
Mm.
Och var liksom... Jag var på något sätt glad av att jag fick lov att vara sjuk och fick lov att släppa det här ansvaret och de bara tog hand, alltså mina kollegor tog hand om allting. Men å andra sidan så gjorde ju den minsta saken som skapade stress gav ju en större effekt än den mest stressfyllda situationen när någon varit med om när jag mådde bra.
Mm.
Det kunde vara att ett okänt nummer ringde på min telefon.
Mm.
Jag mådde jättedåligt.
Uh-huh.
Så att jag var inte deprimerad.
Nej.
Men jag mådde ju, jag var ju fortfarande extremt känslig stress.
Just det. Och det var att du kände den här stora bördan, att jag ska bära hela det här bolaget och...
Nej, men jag hade släppt det då.
Ja.
Så att det var inte det, utan det var mer att... Alltså, och jag kan inte förklara det. Jag är inte läkare som du vet. Nej. Så jag kan inte förklara liksom vad som händer. Men konceptet är liksom att stressen skadar hjärnan.
Ja.
Så det finns som det amygdalan som tror jag det heter, som minskar i storlek. Så att det får liksom rent kroppsligt så skadas din kropp.
Ja.
Som gör det att man blir så stresskänslig. Så det handlar inte om, jag kände inte det här ansvaret på min axel, utan snarast var det som gjorde att jag var väldigt tacksam.
Ja.
Att jag kunde släppa, att mina fantastiska kollegor lät mig släppa det ansvaret. Jag kände mig trygg att de skulle göra det bra.
Mm. Du gick också från att vilja dölja det här, att skämmas över det här, till att kunna prata om det här. Och, jag tror att du gick ut på Facebook och nämnde det för omvärlden på något vis också. Berätta om hur du tog det steget.
Ja, men exakt, alltså det var ju verkligen så att jag skämdes över det, och jag kommer ihåg att det blev en Breakit skrev en artikel med rubriken Grunda har lämnat, och sen så var det en bild på mig, vilket kändes väldigt väldigt jobbigt, framförallt också eftersom att jag fortfarande jag vågade inte ens berätta sanningen att jag var sjukskriven. Och det var ju många som trodde, så man fick dels liksom jobbiga erbjudanden, och sen så var det många som frågade vad jag skulle ta vägen näst. Med ett par undantag jag fick just då, så blev jag väldigt glad över det. Det var både Charlotte Tärnskål som jag verkligen gillar, som återkom och frågade så här, what's the real story? Och samma sak med Daniel Ek, som jag hade haft nöjet att få träffa ett par månader tidigare, som frågade så här, men det här är inte hela sanningen. Vad är det som har hänt?
Daniel Ek hörde av sig. Ni pratade eller?
Men jag hade fått en möjlighet att efter Brilliant Minds så frågade honom om han skulle... Om jag kunde träffa honom, och det sa han ja till. Så vi spenderade en timme, en och en halv i tillfälle. Och jag fick möjlighet att berätta om vår resa och få lite tips och tricks från honom. Vilket var fantastiskt. Men det betydde ganska mycket då att det fanns
hade stöd från andra i branschen och sådär.
Ja, att inte alla trodde att jag hade lämnat. För det kändes också... Det var det sista jag tänkte på. Mitt syfte var ju fortfarande lika starkt. Att fortfarande förbättra sjukvården. Och jag trodde ju lika mycket på doktrin då. Att det var den bästa organisationen för att kunna realisera det syftet.
Ja. Det här i det här liksom språnget mellan att kunna prata om det öppet. Och att liksom ha det bära det inom dig. Så känns det. Det är liksom en känslig period. Jag märker att det är känsligt för dig att prata om det här nu. Liksom, vad är den känslan? Känns det som att hela din värld kunde falla så här, eller vad, när de här skriverierna kom ut?
Jag vet inte exakt vad min autentiska känsla i situationen är, för att i det här tillfället så mår inte jag ju bra, utan min stresstålighet är extremt låg, så det här blev ju en väldigt stor och stark reaktion för mig, och då kände jag ju, det var ju då jag verkligen kände att jag måste kunna äga detta vid något tillfälle. Och sen liksom, när jag gick ut med det på Facebook, så handlade det om att det var en vecka efter den här middagen som jag berättade om.
Mm.
Med de här...
När är det ungefär i tiden?
Jag kommer inte ihåg.
Men det är början av 2019?
Ja, det är liksom tidigt på våren 2019.
Mm. Mm.
Och då kände jag att när jag väl kunde vara så öppen med det på den här middagen, och den här personen kom fram efteråt, så kände jag att om jag kan få andra människor att inte känna sig så ensamma i det här, och känna den här skamkänslan som jag kände, så skulle det vara en fin sak som kom ut av min upplevelse.
Mm. Okej, okay, så du gick ut med det på Facebook. Alltså Breakit hade beskrivit det som att du vågade lämna bolaget. Sanningen var liksom en annan, men du hade klivit av liksom, for the time being. Och nu tar du tillbaks ägandet av liksom, beskriva din story och berättar att gå ut på Facebook och berätta. Vad skrev du exakt? Minns du det?
Jag kommer inte ihåg exakt, minnet var inte fortfarande inte liksom helt bra då. Men jag tyckte att jag ville liksom berätta att det hade hänt, och jag tyckte det var tråkigt att det fick implikationer och konsekvenser för människor som jag tyckte om, inklusive min nuvarande fästmö, och för liksom mina vänner och för mina kollegor.
Mm. Vilka konsekvenser då med, egentligen? Alltså du hade då sjukskrivit dig från doktrin. Hur kände du att du hade skadat din omgivning? Det är inte självklart för mig varför man tänker
Nej,
så.
Nej, men det var väl fortfarande den här känslan att jag hade tagit med alla på den här resan. Och även om jag kände att de tog ansvaret från mina axlar och verkligen gjorde ett fantastiskt jobb när jag var borta och fortsatte att göra, så kände jag ändå att jag hade gett dem en väldigt stor arbetsbörda.
Mm.
Och det hade jag väldigt dåligt samvete för.
Mm. Hur ser du tillbaka på den känslan idag? Var det en så stor börda som du la på andra som du kände då?
Men det var nog ändå en stor börda.
Det finns en praktisk konsekvens av att du lämnar bolaget. Folk måste liksom snabbt ta över dina arbetsuppgifter efter dig. Det är väl en börda. Men jag kan tänka mig också att många i din omgivning har förståelse för att du behövde sjukskriva dig en tid för att återhämta dig.
Absolut, jag tror, men liksom utan tvekan. Men det var den här liksom verkligen två helt olika typer av känslor. Det var liksom, det var fortfarande liksom en tacksamhetskänsla, men ändå det här svekkänslan som verkligen präglade hur jag såg på världen.
Mm. Man har ju en sinnebild av en techgrundare, briljanta, passionerade personer, besatta, redo att göra nästan vad som helst för sin vision. Också att man börjar liksom med en galen liksom förhoppning och sen så realiserar man den och sen förändrar man världen. Man är en disruptor som förändrar världen på något sätt. Så det måste kännas liksom extra tungt då om någonting inte blir precis som det ska när man har det här ansvaret. Eller hur känner du relationen till liksom förväntningarna folk har på när man är liksom själen och hjärtat i sitt bolag?
Men det blev betydligt lättare, och jag går tillbaka till liksom varför jag, alltså en bakgrund till att jag startade doktrin. Jag startade inte doktrin för att jag ville vara entreprenör.
Mm.
Jag startade inte doktrin för att jag ville vara vd.
Mm.
Utan jag startade doktrin för att jag ville jobba i en organisation som skulle förbättra sjukvården.
Mm. Mm.
Och under den tiden som jag var borta så fortsatte vi att göra det. Mm. Och nu har vi är ett tiofalt bättre bolag i år, nu, än vad jag var för ett år sedan när jag precis blev sjukskriven. Så att jag, även om jag, alltså, okay. Så det är en del av sanningen. Den andra delen av sanningen var att jag också kände, jag har alltid känt att jag inte har så mycket prestige och ego. Men jag insåg under våren att jag har det.
Mm.
Därför att det var fortfarande det här att okej, nu är inte jag vd för det här bolaget liksom.
Mm.
Och saker som jag inte hade brytt mig om tidigare, som att vi inbjuden på middagar och fått möjligheten att, ja, men att jag fick möjlighet att sitta ner med Daniel Ek. Det är inte så många som får möjlighet att göra det. Och då tänkte jag så här, shit, kommer det här nu, kommer de här möjligheterna nu inte finnas kvar? Så då kände jag att jag hade tillit mer ego och prestige i mig än vad jag insåg. Och det var en bra, den insikten är jag glad för det är någonting som man kan jobba med. För jag, liksom, en av våra värderingar på jobbet är att vara autentisk. Och i den så ingår att alla människor kan ha prestige, men man kan välja om man ska agera på det eller inte. Och vi vill att man lämnar det, man inte agerar på det på produktin. Med den insikten så fick jag en möjlighet att kunna jobba med det också.
Mm. Nej, men min bild av dig är att du är en ledare som ger väldigt mycket energi. Men att det du har insett nu i efterhand är att jag är inte oumbärlig, jag är inte oersättbar. Men att du i den här, under de här första åren, utan att veta om det egentligen, tänkte på dig själv som så här, om jag försvinner så faller allt det här isär. Mm. Och då om någonting inte går som man hoppas, så blev den pressen liksom 1000 gånger starkare, just för att du hade, utan att du visste om det, du hade liksom gått på den här, om jag kan kalla det lite fräckt kanske, men liksom myten om startup-grundaren som bara bär allting.
Och jag tror tillbaka till det du sa. Du sa oumbärlig, inte oumbärlig och inte ersättningsbar. Jag tror att det är svårt att ersätta, men jag är inte oumbärlig. Mm. Det är det jag insett.
Mm.
Jag tror det är inte så många som kan ta den rollen som jag har tagit, men den rollen behövs inte alltid.
Mm.
Och det visar ju vad vi åstadkommit under 2019.
Mm. Vad är rådet till andra startupgrundare som springer i 180 liksom i flera år och sen åker på någon slags springer i väggen på något sätt? Liksom? Vad har du att säga till dem som kanske nu befinner sig där du befann dig för ett år sedan?
Jag tänker på ett par saker. Den första saken är ju tillbaka, alltså, som vi sagt, jag behöver inte gå in på det, men att oumbärligheten, man är inte det. Den andra delen är att vad jag insett, alltså, som vi pratade om också, att jag är bra på, det jag är väldigt bra på är väldigt få saker. Och hade jag fått göra om det så hade jag tagit in andra personer som jag kunde inte göra de sakerna. Alltså allting annat förutom de få sakerna som jag är riktigt bra på.
Mm.
Sen en tredje.
Så våga delegera tidigt liksom på något
våga
vis.
Delegera saker, även om... Jag har hört den här urban legenden om Victor Jakobsson på Klarna när han lämnades blev ersatt av sex personer.
Mm.
Så att det är kanske... Även om det finns saker som du gör som andra inte kan göra lika bra, så ska du fortfarande bara göra de sakerna som du är exceptionell på. Mm. Inte de sakerna som du är lite bättre på.
Mm. Och på lite längre sikt så kanske andra kan bli lika duktiga som du på de bitarna som du är mindre bra på, kan jag tänka mig också.
Absolut. Och
för i stunden så känner man så här, ja, jag är den enda som verkligen kan det här. Liksom.
Verkligen, och man, det är verkligen en sån naiv liksom, ego-driven bild som många gånger nog är fel.
Och den stämmer ju i ögonblicket, men om man tänker så här 6 veckor eller 6 månader exakt framåt så
kan alla ta över det.
Ja, precis. Det här med att lite självkritiskt stå på en scen eller som du nu står i en poddstudio och pratar om liksom problem, misslyckanden, motgångar och sånt där, ligger lite i tiden faktiskt. Det finns ett koncept som heter Fuck Up Nights bland annat, där olika startupgrundare ställer sig på scen och lite som en ståuppkomiker delar med sig av sina misslyckanden inför publik, ofta till en del skratt, en del igenkänning. Det finns ju mycket viktiga lärdomar i liksom de tillfällen där saker gick snett. Har du hört talas om det här Fuck Up Nights?
Nej.
Nej? Okej, okay, men det började faktiskt i Mexiko, om jag förstår saken rätt, 2012 med lite startupgrundare som samlades och drack en del alkohol och delade med sig av misslyckanden med varandra. Och sen så konceptualiserades det här och finns lite på lite olika ställen i världen. I Sverige så drivs det av en kvinna som heter Setare Seydalzade som jobbar på Microsoft på dagarna. Men vissa kvällar kör den här grejen. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Stå på en scen och prata om utbrändhet och annat inför främlingar?
Absolut, men det är väl linje med liksom varför jag gör detta idag.
Ja.
Om andra kan lära sig från mitt personliga misslyckande med liksom utbrändhet, så är det ju någonting som hade varit en bra outcome från min erfarenhet.
Mm. Vi får se då om vi, jag tror att de ska ha någonting i slutet av januari 2020 eller början av februari. Kan ju vara bra att gå och sätta sig i publiken första gången.
Testa konceptet, exakt.
Men du återvänder till Doktrin under hösten 2019. Och du är inte vd längre. Vad är din roll nu och hur var det att komma tillbaka?
När man kommer tillbaka från en utmattning så går man liksom stegvis tillbaka. Och det är en ganska jobbig process i början, därför att man utsätts ju för de samma stresssymptom som gjorde att man blev utbränd från början. Men under mitten av hösten så har jag varje söndag varit lycklig och glad över att jag ska få träffa mina härliga, fantastiska kollegor och göra det som vi gör. Så att det är så kul. Det är så kul att vara tillbaka.
Hur gör man det här att ta ett litet steg i taget? För att du berättade ju att den första gången som du försökte komma tillbaka så var det för tidigt och du kände att jag har klarat av det. Allting känns jättetungt. Men hur lyckas man liksom ta ett litet steg i taget så att det inte blir överväldigande med en gång om man kommer tillbaka till en arbetsplats som man har varit, som har liksom gjort att man har fått stressproblem?
Nej, men man tar det liksom det finns ganska mycket evidens på detta.
Mm.
Man går upp 25% i taget.
Mm.
Och sen så väntar man med stressen till efter man har kommit tillbaka på 100%. Jag kom tillbaka till 100% i mitten av oktober. Mm. Och sen dess nu så har jag lagt på stress. Mm. Efter liksom, alltså, det vill säga, med stress menar jag lite tajta deadlines, lite viktiga uppgifter.
Mm. Så du började med att jobba liksom en dag i veckan eller någonting sånt?
Jag började med att jobba 2 timmar om dagen. Och sen 4 och sen 6 och sen 8.
Och vad är din roll nu? Har du en titel?
Min enda titel nu är founder.
Ja.
Men vi ska sätta den nu i början på januari. Och det kommer bli att jobba med våra nya marknader.
Mm.
För vad som har hänt nu eller en av anledningarna till liksom, en av sakerna som vi har gjort som har gått väldigt bra är liksom att vi har fått ut faktiska liksom, resultat. Jag berättade om det i början här om liksom, intervjun, men de resultaten som vi har kunnat visa det, även när jag tittar internationellt och tittar på de största plattformarna i världen, så finns det ingen som har kunnat visa de resultaten som vi har. Och vi fick dem publicerade nu i den största tidningen för privata vårdgivare globalt sett. Så att bara nu senaste veckorna så har vi ju, finns det ju jättestort intresse från de största vårdgivarna i världen om, kring vår plattform. Så att det är det jag ska jobba med. Och det ska bli riktigt kul.
Okej, så doktrin finns i hur många länder idag?
Det finns i 3 länder. Och snart så finns vi, ett par till. Nästa stora land som vi verkligen ska ta oss an i England. Och det arbetet kommer jag leda.
Och hur går det för bolaget i övrigt? Hur ser det ut, omsättning, resultat och sånt där? Kan du hinta om liksom hur 2019 har gått till exempel?
Absolut. Nej, men, intäkterna har nästan dubblats. Vi har minskat våra förluster. Vi kommer fortsätta att ha förluster, men har fått lite mer kontroll och lite större liksom en mindre differens mellan våra intäkter och kostnader. Vilket också känns väldigt kul.
Under 2018 trefaldigades omsättningen för er till nästan 16 miljoner kronor och förlusten var ganska hög, 49 miljoner kronor nästan. När kommer ni att kunna visa svarta siffror på sista raden?
Men vi kommer att göra en finansieringsrunda under våren. Och med de pengarna så kommer vi bli lönsamma. Sen betyder inte det att vi inte kommer att ta in pengar liksom längre fram, men det kommer att vara för tydliga satsningar där man ändå kan komma tillbaka till liksom en lönsamhet om de satsningarna liksom inte skulle gå. Helt enkelt för att få kontroll över vår egen framtid.
Stort tack Magnus Ljungman, grundare av det digitala vårdbolaget Doktrin, för att du var med i Startup Stories.
Tack själv, stort tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Och tack till er som lyssnar. Vi kommer att lägga ut en artikel baserad på den här intervjun på digital.di.se. Ni som är nyfikna på Fuck Up Nights och vill veta mer om nästa evenemang och sådär, så kan man hitta information på fuckupnights.com/Stockholm. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut, och fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er. Missa inte Days andra poddar, från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Det går även att följa Startup Stories i sin egen kanal om du gillar intervjuer med gäster. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden och Startup Stories på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.